Ja, vilken förmån det är att få tala på diakonins söndag. Fast egentligen är ju diakonin alla dagar arbete. Det är församlingens vardag att möta medmänniskor och vara diakonala. Vet ni var bilkoristerna är för en organisation? Det är en ganska gammal organisation. Den startade 1937 i Sverige och syftet var att kvinnor skulle lära sig köra bil. Det var inte så vanligt på den tiden tydligen. Och det fanns en koppling också till försvaret. Kvinnorna skulle till och med lära sig att köra de här fordon som man hade i försvaret. Man har tre ledord. Och det är vaksamhet, varsamhet och verksamhet. När jag tog körkort, och det är länge sedan, jag har faktiskt haft körkort i vänstertrafik, det säger ju lite om hur gammal jag kan vara. Då sa min bilskollärare tre grejer som jag tycker är ungefär samma. Det är tre saker som är viktiga, sa han, och det kommer att kolla vid uppkörningen. Och det är uppsikten, det är fordonets plats, och det är ditt fordonsplats, inte de andra. Och så är det fotarbetet. Och det var ju alltså broms, gas och koppling på den tiden. Så var det. Och bromsberedskapen var väldigt viktig. Men jag tänker så här att de här ledorden, de är ledord för det diakonala arbetet. Mm. Vad är diakoni? Det betyder tjänst, helt enkelt det grekiska ordet. Och det handlar alltså om att tjäna människor, våra medmänniskor, ha omsorg om och vilja människor väl. Och jag tycker att Sveriges kristna råds definition av diakoni är ganska bra, så jag ska läsa den. Medmänsklig omsorg grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv. Diakoni vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Nu till ledorden då. Vaksamhet. Kyrkans entré, eller om ni kallar det kyrktorg eller vad ni kallar det, vestibul kanske, är väldigt, väldigt viktigt. Vad som händer där. För det är så när det kommer nya människor till en församling, till en gudstjänst, så är det inte gudstjänstens innehåll och utformning som alltid är det viktiga, utan det är bemötandet. Upplever man här en kärleksfull relation? Om de första kristna sa man se hur de älskar varandra. Och det var de utomstående som såg det. Så håll ett öga. Håll era ögon öppna. Vem sitter ensam vid kyrkkaffet? Jag försöker ha en ganska praktisk predikan. Ni märker. Vem sitter ensam vid kyrkkaffet? Tänk på att inte vid varje tillfälle sitta bland dina vänner som du brukar sitta vid. Utan se om någon verkar ensam. Vilka signaler sänder människor egentligen ut när de säger på frågan hur är det? Ja, det är bra. Men titta på ansiktet. Titta på kroppsspråket. Kan det finnas något mer? Mm. Var vaksam också över attityder du visar när du möter människor. Ta Jesus som förebild. Och då tänker jag på Jesu möte med en äktenskapsbryterska. Det står i Johannes kapitel 8. Många av er har säkert hört det här och läst om. Jag tar inga detaljer, men det var en kvinna på den tiden som blev ertappad med äktenskapsbrott. På bar gärning kan man säga då. Och då var ju teologin då och de ledande judiska ledarnas inställning var att hon ska helt enkelt straffas, hon ska stenas. Och Jesus var där och det berättas bland annat att han böjde sig ner och såg på kvinnan. Och bara det att komma i ögonhöjd, väldigt, väldigt fint. Och då menar jag inte bara fysiskt utan också naturligtvis mentalt. Så försök vara i ögonhöjd med människor, med människor du möter. Det vanliga var ju annars att man såg ner på denna kvinna hela tiden. Plötsligt möter hon någon i ögonhöjd. Sen skrev Jesus i sanden. Och jag ställer ibland frågan, vad skrev Jesus där? Och jag har fått ett antal olika svar. Ett väldigt intressant svar var, han skrev, var är mannen? För det är klart, om hon nu blir tagen på bar gärning så var det ju en man med också. Men det skulle inte straffas. Vad Jesus säger här när han bemöter den här kvinnan och säger till någon som står runt omkring beredd att kasta sten. Den som är utan skuld kastar första stenen. Alltså detta är diakoni, det har mött en medmänniska. Och vad jag vill säga med det här är att ofta så trumfar diakonin teologin. Han sa inget emot deras tanke att hon skulle stenas. Han diskuterade inte det. Men han visade en annan väg. Diakonins väg. Den trumfar teologin. Karl-Erik Salberg har ju uttryckt detta väldigt bra när han säger att teologi, det stavas egentligen te och logi. Alltså att se till människornas basala behov, det är diakoni som trumfar teologin. Det var lite om vaksamheten. Varsamheten då, eller fordonets plats, eller då i överförd bemärkelse min plats när jag möter människor, hur ska den vara? Och det finns oerhört mycket att säga om detta, så jag ska bara ta en del i detta, och det är tröstandets konst, skulle jag kunna uttrycka det. Och då är det fyra hållpunkter där som ni bara kan ta till. Det är lätt därför att det är hållpunkter. Det är fyra. Håll tyst. Håll om. Håll ut. Och häll i. I Bibeln finns det en berättelse om dåliga tröstare. Jag vet inte om ni associerar till den berättelsen i Jobs bok. Job hade vänner. Och ni vet ju, ni bibelläsare, att Job drabbades av oerhörda olyckor. Han förlorade alla sin egendom, sina djur och allt vad det var. Och även sin familj. Och sen blev han själv drabbad av sjukdom. Och så sitter han där ensam. Och vännerna kommer. Det är ju tre vänner. Det var ju bra att de kom. Och de gjorde helt rätt i 7 dagar och 7 nätter gjorde de rätt. För det står det i Bibeln, de satt tysta. Och de var där. Sen i min Bibel, en äldre bibelöversättning, så står det i en rubrik över ett kapitel, dessa usla tröstare. Så det vände, de var bra ett tag, men sen blev de usla. Det var när de försökte att diskutera hans situation och försökte förklara varför har du drabbats i detta? Du måste ha gjort någonting. Och så här, hela den här frågan om lidandets problem. Då står det att de var usla tröstare. Det var bra så länge de teg och bara var där. Jag vet inte om de höll dem, men det är möjligt. Det här med helg då. Jo, det är att man ska se till att de basala behoven tillfredsställs hos den som har drabbats av något väldigt svårt i livet. Och jag vet ju, ett exempel är ju när vår son Samuel och hans fru Linnea förlorade sitt första barn i hjärncancertumör. Det som var stor tröst, det var grytan med kött som stod på trappan. Påsen med bröd som hängde på dörrhandtaget utav. Detta var tröst. Häll i, alltså. Se till att man, när det är så svårt, inte missar de dagliga behoven. Det är tröst. Håll tyst. Håll om. Håll ut. Häll i. Låt mig citera från Henry Nouwen, en romersk katolsk präst, författare. Han skriver så här i sin andaktsbok, Ovillkorligt älskad heter boken. Det här tycker jag är så bra. Jag tror att, jag hoppas att ni känner igen er om ni har drabbats av någonting. När vi ärligt frågar oss vilka personer i våra liv som betyder mest för oss, ser vi ofta att det är de som istället för att ge en massa råd, lösningar eller tips för läkning väljer att dela smärtan, att röra vid såren med en öm och mild hand. Den vän som kan sitta tyst hos oss i en tid av hopplöshet och förvirring, som blir kvar i sorgens stund och vid förluster, som klarar av att inte veta, inte läka, inte hela, utan möter kraftlöshetens verklighet, det är den vän som bryr sig. Sista ordet är verksamhet. Och vad är det för nytta då att lära sig köra bil om man inte ska använda det? Det var så när jag tog körkort, så jobbade jag den sommaren också på lagret på Volvo i Lidköping. Och när jag hade fått mitt körkort, då det dröjde ett tag innan man får det på posten. På den tiden gjorde det det. Så han som var lagerchef, han frågade då, har du fått ditt körkort? Nej, inte än. Och en dag så frågade han, har du fått körkort? Då hade jag fått det. Men jag hade inte med det. För jag var lite skärrad, för att jag hade ju lärt mig att köra en vanlig personbil. Men där, i det arbetet, skulle man köra en lätt lastbil. Jag tänkte, och jag var så nervös. Jag tänkte, det går inte. Ja, då sa ju lagerchef, hur tänkte du det här? Skulle du sätta upp det där körkortet i någon glas och ram på en vägg, eller vad tänkte du? Så nästa dag tog jag med mig körkortet. Jag fick ta den utmaningen. Och så är det också med det diakonala arbetet. Det kan vara en utmaning, men ta den. Annars är det ingen mening med det. Paulus säger så här. Allt beror på om vi har en tro som är verksam i kärlek. Det är gott och väl att ha en tro. Men allt beror på om det händer något med den tron. Om den kommer i verksamhet, om den blir till nytta för våra medmänniskor. Det är själva grejen. Tanken med vår kristna tro är att den ska komma i verksamhet. Och drivkraften är alltså kärleken. Och här är då församlingens diakonala arbete ett utmärkt område att förverkliga denna kärleksfulla verksamhet. Vad läste vi där i episteltexten, Romarbrevet? Vi läste att buden kan sammanfattas i ett enda bud. Och det är ju det här, det genomsyrar hela Bibeln egentligen. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd och din medmänniska som dig själv. Detta är sammanfattningen av buden, lagen. Och ofta i Bibeln när det står bud så är det singularis, alltså ental. Och då är det detta budet som gäller. En solskenshistoria. Och då vet ni att det handlar nästan alltid om barn när vi säger solskenshistoria. Det handlar om ett av våra barnbarn, Emil, 7 år. Han har nyss fått en lillebror, jag säger. Det har absolut med saken att göra. Och så ställde han en fråga till sin familj. Vad är det som blir större när man får fler barn? Pappan hade ett förslag, det är tvätthögen. Men det var tydligen fel svar. För rätt svar var kärleken. En 7-åring. I min mors bibel som hon har lämnat efter sig så finns det guldkorn. Och nu ska jag läsa ett. Och det handlar om Levi Petrus. Pingströrelsen i Sveriges förgrundsperson, ni vet. De flesta känner väl till honom. Han var ju verkligen en person som var verksam. Han startade mycket. Inom media, han startade en tidning. Inom utbildning, han startade bibelskola. Inom samhället, han startade ett politiskt parti. Och inte minst diakonalt, när vi ser LP-stiftelsen så är det Levi Petrus initialer som är LP-stiftelsen. Och det här är en intervju. Och jag läser den därför att den på något sätt landar i diakoni. Nu är Levi Petrus 89 år och det var dags att sammanfatta livet. Och då är det Ivar Lundgren som ställer några frågor till honom. Är pingströrelsen idag vad du drömde om i din ungdom? Svar, jag drömde inte alls. Jag hade ingen plan, ingen föreställning. Jag har levat i nuet och löst nuets problem och de har varit så många och så krävande att jag har inte haft tid att tänka på framtiden. Nästa fråga. Vilka är pingströrelsens speciella faror och svagheter? Och då gäller ju inte detta bara pingströrelsen, det fattar ni ju. En av dessa stora faror är framgång och tillväxt. Hela det underbara material som finns av hängivenhet, trohet, kärlek och så vidare kan göras till en plattform för maktutövning. Att människor kan hålla sig ner i verklig ödmjukhet när deras sak växer och blir stor och framgångsrik, det är å andra sidan en rörelses största styrka. Och det här kan vara intressant i det här sammanhanget. Nästa fråga. Vad är det för skillnad mellan pingstvänner och andra kristna? Svar. Jag skulle vilja säga att det är ingen skillnad alls. Det finns bättre kristna än pingstvänner och det finns sämre kristna än pingstvänner. Själv har jag aldrig varit förtjust i att vara en speciell pingstvän. Jag har alltid sagt att jag är kristen. Det här då, är de icke andedöpta en lägre klass av kristna? Nej, det kan man verkligen inte säga. Det är bara det att de saknar en andlig erfarenhet som det står dem fritt att få. Jag har rakt svar. Vad har betytt mest i ditt liv? Det är inte så lätt att säga, men jag tror att det är min överlåtelse, min hela och fulla överlåtelse. Vad av allt du gjort värderar du högst? Utan tvekan är det mitt arbete bland nödens barn. De nödställda jag hjälpt på fötter, det är det största av allt. Alltså diakonin. Vad uppfattar du som din största personliga styrka? Svar, det är min svaghet. Vad uppfattar du som din största svaghet? Det är svårt att säga eftersom jag har så många svagheter. Det som förundrar mig är att Gud hjälpt mig igenom trots svagheterna och gett mig kraft att inte falla och bli ödelagd. Ord om diakoni av en som har levt länge. Det handlar alltså om vaksamhet, varsamhet, verksamhet. Kom gärna ihåg de orden. Det kan vara ledord för er i mötet med medmänniskor och för församlingarna. Det blir ingen lång predikan det här. Vi ska be tillsammans. Och det är så här att, jag vet inte om ni känner till Mats Nyholm, det är han som har efterträtt Salberg som direktör i Santa Clara. Han har sagt så här att bön föder diakoni. Bön föder diakoni. Och det är ju deras erfarenhet i Santa Clara kyrka i Stockholm, där man ber mycket och har ett väldigt stort socialt arbete. Och tänk nu efter. När du är hemma, stilla dig i bön inför Gud. Har det inte hänt att du har fått någon tanke om en medmänniska? Det är ju vårat, i alla fall min erfarenhet och många andras erfarenhet. Ta fasta på det. Bönen och stillheten föder diakoni. För det får du en tanke. Och det kanske aldrig, det är nästan aldrig fel att ringa ett samtal eller göra ett besök. Det kanske inte är den allra bästa tillfället, men det är nästan aldrig fel. Så jag tänker nu, vi ska vara konkreta. Vi ska ta en stund då i stillhet och be. Och får du en tanke, ta fasta på den. Vi gör som du. Herre, du vet vem och vilka som du vill påminna oss om just i denna stund. Som är våra medmänniskor. Att vi väldigt konkret kan göra en diakonal insats. Herre, jag ber att du ska öppna oss för ditt tilltal. Öppna oss för din kärlek. Så att vår tro kan bli verksam i kärlek. Amen.